Vi uppmanas ju att vara på vår vakt. Jag har varit spaningsgruppchef på I1 Kungsängen. Så jag vet vad vakt är. Jag har gått högvakt så där en 10-12 gånger. Med laddat, skarpladdat gevär. Jag vet vad det var att vara vakt. Verkligen. Nu är jag jobbar på beteskeppet och man jobbar nätter får man också gå vakt. Så där en gång i timmen ibland får man knalla runt med... Tar man med sig ficklampan och man vet aldrig vad man kan stöta på där. Det gäller att man känner sig så här att man är... Man, ja, och man skyddar ju de som bor där. Liksom. Och på samma sätt är det ju egentligen att vara ledare för en församling eller vara pastor eller andlig ledare överhuvudtaget. Då står ju att man ska vara en herde för fåren. Och det betyder ju inte bara att ge mat, utan det betyder ju att vakta också. Så att inte fåren mår dåligt. För vi har ju en själafiende som vill stjäla, slakta och förgöra. Och han är faktiskt en mästare på att kopiera och lura oss. För flera år sedan så när vi reste i församlingarna så började Herren att lägga ner den här kallelsen om ändens tid och att liksom stå upp och försvara läran. Och jag ska ge nycklarna. Men då sa han att ni kommer att få vara med om att avslöja alla djävulens listiga anslag och läror. Det är fler som är med om det alltså. Var med om att. Och det står ju så här då att vi ska vara på vår vakt för att i ändens tid kommer det att komma något som heter de laglösas villfarelse. Och Bibeln varnar oss för att om vi inte vaknar så dras vi med. Det står så här i andra Petrusbrevet 3 kapitel. Därför mina älskare, då ni redan vet detta på förhand, så var på er vakt så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus, Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Var på er vakt så att ni inte förlorar ert fäste. En gång när jag ligger på knäna och ber i kyrkan, Pingstkyrkan i Gilead som det hette då, så ser jag en syn framför mig. Jag ser mig själv stå och hålla i ett rep. Och repet går upp över molnen och sitter fast i ett stort ankare uppe i himlen. Det var ganska bibliskt och bra, va? För det står ju där i Hebreerbrevet att Herren själv, Hebreerbrevet 6, 19-20, det kan du läsa precis där jag såg. Att Herren själv har gått före oss in i själva himlen. Och detta är för oss alltså hoppet, va? Att han har gått in. Och om du läser ihop det där som jag sa nu, i för sammanhang, så ser du att det handlar om att Abraham fick det han väntade på och var lovad. Det betyder ju att ibland så ser det ut som det Gud säger åt oss och lovar oss. Det ser ut som det inte blir av, med andra ord. Och då gäller det att hålla tag i hoppet. Det här repet, alltså rep på hebreiska då, det blir ju tikva, hopp. Och då ska man hålla fast då. För att lika säkert som Jesus har uppstått från de döda och farit upp till himlen och sitter på faderns högra sida, lika säkert är det att du kommer att bli det han har sagt dig att bli. Precis lika säkert. Och jag är så glad att det är han som är medlaren. Och vi kommer att förstå snart att det är just det där med medlaren som är känsligt. För får vi tag i Jesus så kommer han att se till så att allt går i uppfyllelse. Därför förstår vi att han vill gärna sätta något emellan Jesus och dig, va? Vi ser ju här att botemedlet emot avfallet då är kunskap om Gud. Kunskapen om Gud växa till. Och det står på ett annat ställe. Genom kunskapen om Gud växa till i allt gott verk, tror jag det står i Kolosserbrevet till och med. Och alltså ordet att höra på svenska, det blir ju att jag hörde du vad jag sa. Ja, visst, jag hörde vad du sa. Men på hebreiska, det här är väldigt intressant att vi har tappat väldigt mycket, va? För att Paulus och Jesus, när han undervisar särskilt, när de skriver hör, så betyder det mycket mer än det svenska hörandet. Utan det betyder lyssna, förstå och gör. Har ni förstått, sa Jesus. Har ni förstått? Och det hade de inte alls. Och om judarna så säger han ju att de måste förstå med sina hjärtan och omvända sig. Kunskapen om Gud. Förstå vem Gud är. Vad han har gjort. Vad han står för. Att han är medlaren till allt. Då blir det så levande som vi gör. Och då blir det inte så jobbigt att göra. Varför gavs lagen? Det står ju att lagen gavs genom Mose. Och det kunde ju inte leda till någon fullkomning, utan det var ju bara görandet utan lyssnandet och förståandet. Och det blev ju rena slaveriet, va? Precis så kan det bli med lära utan liv också. Man kan ju bli som en lära, men som man liksom pressar på. Och det finns ju andliga lagar ta till exempel trosundervisningen, så finns det ju vissa andliga lagar också. Förstår ni? Om du gör så här och säger så här, så blir det så här. Och det där blir ju som en pyramidtänkande i vårt huvud, att om vi gör så når vi fram, når vi igenom till där Gud ska göra och så vidare. På hebreiska är roten till laglöshet avon. Och det betyder ju att förvrida någonting så att det får en annan mening. Det är så det är, va? Att det får en, alltså, evangelium om Jesus uppenbarar ju sanningen. Det uppenbarar ju vem Jesus är. Och om vi då förvrider evangeliet, då får du ju helt plötsligt en annan Jesus. Eller hur? Då får du då en annan herre. Och det här är intressant när du läser Bibeln. För ordet Baal, ni vet, var det bråk i Israel någon gång, så handlar det ju alltid om den här Baal som står. Och då är det ju Babylon. Babylon kommer ju av Baal. Och det är ju en kopia egentligen på Jesus, va? Det är ju en antikrists ande. Där har du hemligheten. Som egentligen började i himlen. Om du läser Hesekiel 28, Jesaja 14 och lägger ihop de texterna, så kommer du snart att förstå. Men gå in i grundtexten då och läs. Så kommer du att förstå att Satans fall i himlen är laglöshetens hemlighet. För han ville att änglarna skulle nå Gud genom honom. Förstår ni? Det var att de skulle gå genom honom istället för Jesus, va? Han ska göra sig lik den högste. Vem är medlare? Jesus, va? Det är därför han jämt sätter avgudare mellan dig och den sanne guden. För att du ska gå. Det kan vara både människor och djur. Det kan till och med vara kyrka. Det finns en del som säger att du kan inte bli frälst om du inte går genom kyrkan. Att kyrkan är medlaren. Det är ju helt fel, det är ju Jesus. Den levande uppstående Jesus. Som är din och min frälsare. Och du kan ju läsa i det här, alltså, hur viktigt det är att vi försvarar evangeliet. Du vet, Paulus, han, det var ju så viktigt för honom att stå upp och försvara evangeliet. För annars förlorar det sin kraft. Kraften att förvandla människors liv. Inifrån, menar jag nu. Andra Petrusbrevet står det så här. Det fanns också falska profeter bland folket. Vägvisare. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre. Jag har aldrig läst det så förut. Men det är ju givetvis så här det ska vara. De ska förneka den herre som har köpt den. Ja, det blir ju så man förvrider evangeliet. Då får du ju en annan Jesus. Förneka här, det är motsatsen till homologeo. Lika med ordet bekänna. Här kommer en annan Jesus och då blir det en annan Jesus som man bekänner, va? Det är allvarligt, va? För att, vad säger han? Det är ju Matteus, det står att var och en som förnekar mig inför människorna, så står det samma ord. Arnomai, motsats till homologeo. Alltså var och en som står för en Jesus som inte är den sanne Jesus och berättar det inför människorna. Så betyder det. fattar vi hur viktigt det är att vi bevarar evangelium om Jesus som evangelium om Jesus och inte förändrar. Vad säger han mer? Det är genom dina ord du ska dömas. Vad vi säger. Vilken Jesus vi predikar. Så vi inte predikar en avgud som leder vid sidan av Jesus. Var och en som har gått före mig är tjuvar och just där man smyger in någon annan väg, va? Avgudar. Ordet bal, det kom jag nim, det är ju Nimrod. Alltså det var så spännande när jag förberedde, men när Gud började visa saker som, du vet, man tror man vet allt, så kan man egentligen inte det mest grundläggande ibland. Och man blir nästan lite röd i ansiktet av skam, alltså. Vi kan ingenting om inte den heliga ande visar det här för oss. Vi har inte en chans att se de hemligheter. För just hemlighet i Bibeln, det ordet betyder, du kan aldrig genom mänsklig visdom förstå det här om inte anden uppenbarar det för dig. Precis så är det. Det går inte. Jag har ju hört 1000 predikningar över Babylon. Och en del har en del sanning. Och sen kommer en del nycklar som gör att man, oh, käre Gud, det där det följer ju från Babylon ända till det sista Babylon. Ja, precis. Förstår ni? Det första Babylon handlade ju också, till och med kunskapens träd handlar ju om att sätta in en annan medlare istället för Jesus, är klart. Kunskapens träd står ju för en annan väg. Att du ska gå genom något annat, va? Och det kommer ju sen till Babylon. Om man börjar med sina avgudar. Herre betyder på grekiska den som är först. Och han är församlingens huvud. Den som ska gå före oss. Nimrod. Ordet Nimrod betyder låt oss göra uppror. Och jag pratade med Nils-Göran här innan. Det här är intressant, va? För går du till Babylon så ska du få se något intressant. Det står så här. Kom! Låt oss bygga! Då frågar jag er så här. Är den moderna ekumeniken pushande? Är det en pushande enhet? Ja. Det är Babels enhet också, den är pushande. Man tar aktivt kontakt med varandra för att få enhet. Låt oss bygga. Aktiv pushande för enhet. Om du tittar när Gud bygger och i Nya Testamentet, så ser det aldrig pushande enhet. Det är vilande enhet. Eller? Man drar aldrig igång konferenser om enhet egentligen. Utan där enhet är här. Där två eller tre är församlade i hans namn. Härlighet. Hur han är. Där är han mitt ibland dem eller i er. Inget push, va? Det behöver inte vara 6000 människor för att anden ska vara starkare, eller? Eller en speciell plats där du måste resa kostar 5000 biljetten för att hämta lite eld. På tal om det, vad sa Jesus till kvinnan i Samaria? Sykars brunn. Ja, men är det inte på den här platsen eller den där platsen vi ska tillbe? Måste vi inte resa till den där platsen för att hämta eld? Nej. Tror ni mig nu? Tillber ni ändå sanning. För Jesus står framför. Och är ingen avgud mellan mig och, mig och dig kvinna, så kan du dricka. Han är medlaren mellan Gud och människor. Han stod och pratade med henne. Ja, men när Messias kommer, då kommer han att lära oss och undervisa om allt. Han är den som nu talar till dig. Pågående form. Presens. Rena med andra ord. När Gud talar till dig är det rena. Men då är det inte massa andra konstigheter han talar om, utan han uppenbarar givetvis sig själv. Och det föder tro. Så tro handlar om att få upp ögonen och se vem Jesus är. Han är din medlare. Det är bara han som kan föra dig igenom. Har du tänkt på att det står så här? Det står tro på Jesus. Ordet som används är eis, betyder igenom. Igenom. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Jag kommer att ta upp det sen. Ska jag visa dig att där säger han: jag är vägen, sanningen och livet. Så samma person som uppenbarar sig för Mose i Exodus 20 och säger de här buden, han måste enligt Guds ord vara samma person som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. För i grundtexten finns det inget tvivel. Det måste vara samma person. Jag är Ego, Amy eller J-H-W-H. Jag är Herren, din Gud. Jag är medlaren. Det är en treenighet vi talar om. Jag kan öppna dörren för dig. Du får evigt liv. Det är Jesus det handlar om. Jesaja 14. Hur har inte du fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Det handlar om Babels kung, eller hur? Det var ju Nimrod från början. Men här är det ju tydligt att det här är ju djävulen också. Satan vill alltså genom med att använda sig av människor och göra uppror mot Jesus. Han gör det genom att kopiera den riktiga Herren. Genom att försöka få människor att tillbe en annan herre, Baal. Som till det yttre är ganska lika. Men inte i sanning. Den strålande morgonstjärnan är ju ett messianskt namn, eller hur? Stjärnan som har fallit till marken är ju väldigt intressant. För går du till Uppenbarelseboken 9 så står det: den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Skrift ska ju med skrift förklara så. Här ser vi alltså ett Babylon igen som uppstår. Här har du alltså prisgivandet, för det står: åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Nyckel är alltid en bild på auktoritet. Om du ser i Uppenbarelseboken så ser du att när de här djuren kommer, fick de auktoritet att uppstå ett nytt Babylon. Du kan se en förebild på det här genom att titta på guldkalven i öknen. Du vet, guld är ju en bild på Guds ord. Men vad var det egentligen för bilder man hade i öronen? Jo, det var gudar med litet g man hade i öronen. Och av en slump så lyssnade jag till en predikan på nätet av en pastor i USA. Då hoppade jag till: nej men gode Gud, så är det ju klart. Det var ju inte kalven de tillbad. Man använde ju alltså kalven som en dörr eller en portal för att nå Gud. Fattar du? Man ville ju nå den riktiga guden. Nu vet du vad jag pratar om, va? Man ville ju tjäna Gud. Och då fick man ju tag i olika saker. Vad hade man i öronen? Ja, man hade ju olika bilder av olika gudar med litet g som betyder medlare. Som man använde när man tillbad för att nå Gud. Men det leder ju totalt fel. Man öppnar ju upp för hela den kosmiska verkligheten, alltså dessa krafter. Så när man tar alla gudar man hade i öronen och så sätter man ihop det till en gud. Vad är det som händer framför våra ögon? Vad är det som pushas för i Rom? Kom! Låt oss vara ett och bygga alla religioner, för vi tillber ju en och samma Gud. Ser du det? Alla de här öringarna symboliserar ju en portal för att nå Gud. Nu sätter man ju ihop det här i ett paket. Och man kommer ju rätt från Egypten när man höll på med sånt här. Och så ropar Aaron: detta är din Gud, Israel. Märk väl att det slår med litet g. Betyder alltid medlare eller kanal eller portal. Litet g. Till exempel så står det ju så här: har jag inte sagt er att ni är gudar? För det står ju i skriften: med litet g ja, men Gud med stort g är ju han som är källan till allt, som ger oss vittnesbördet för att vi ska vara kanaler i världen. Vi är inte gudar, vi är bara kanal, vi är bara rör som han kan bara liksom låta sin ande verka igenom. Förstår du nu med litet g? Det är jätteintressant det här. Det står ju till exempel i Andra Mosebok 7, så står det om att Moses skulle vara som en gud inför farao, med litet g i grundtexten. En kanal som Gud kunde använda sig av. Litet g. Det kan vi snart förstå när vi går till Första Mosebok 35 också. Gud sa till Jakob: gå upp till Betel och stanna där och resa upp en altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde från din bror Esau. Då sa Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: gör er av med alla de främmande gudar med litet g som ni har bland er. Jag skulle kunna översätta det på ett annat sätt. Det finns bara en väg i Betel som leder till Gud. Vem är det? Jag är vägen, sanningen och livet. Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig, och alla sina örringar. Intressant va? Alla portaler som de trodde att be jag så, eller gör jag så, eller går jag till den smorda, eller den kommer han att sända väckelse eller välsignelse i mitt liv. Nej, gör i ram allt. Och Jakob grävde ner alltihopa under terebenten, terebinten vid siken. Det här kan du snacka om väckelse. Här är väckelse. Gör i ram med brötet. Och så kommer man då till Aron då så här: kom, gör oss en gud som ska gå för oss. Vad var det här det betydde? Kyrios, den som går först. Den som är först. Här har du Bal igen då. Kom, låt oss bygga. Kom, låt oss göra uppror. För det är det egentligen det handlar om. Och sen har du då det här som jag sa förut, Andra Mosebok. Synd att det handlar om medlare. Medlare. Vi ska ju be till Jesus. Vi behöver ingen medlare mer än Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan mig. Och Gud talade alla dessa ord: jag är JHWH, Herren din Gud med stort G, som har fört dig upp ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inga andra gudar med litet G ha vid sidan av mig. Finns ingen annan väg man andra ord. Finns bara vägen. Ser du inte att Jesus, han säger sen: jag är vägen, sanningen och livet. Ser du, han måste ju vara samma person som talar till Israels barn här. Det är samma person som blir kött alltså. Ordet blir kött. Tog sin boning bland oss. Vi såg hans härlighet. Guldkalven då, och dagens avfallna kyrka. När vi reste nu så var jag inne i en katolsk kapell, var det väl va? Det var så att säga. Vi var uppe i Grazalema, ett underbart ställe uppe i bergen. Det är ju väldigt katolskt i Spanien. Och där inne så tog jag med mig min videokamera. Kanske kan lägga ut den här filmen så kan ni se. Och jag blev ledsen i mitt innersta. För jag tänkte på de här stackars fina människorna som sitter fast i detta. Och det är alltså olika bilder på, alltså det var så konstiga bilder. Det var en svart madonna som höll påven så här. Det var en bild. Och massa rökelsekar, och sen var det massa, ja det var så konstiga grejer. Men alltså inom mig så kände jag kände mig ledsen. För att här, de är bedragna va, de kommer till en bild. Och tror att de genom den här bilden kan nå Gud. Det är ju inget ont i det. Alltså förstår du vad jag menar nu? Det är ju liksom, de vill ju liksom nå Gud, va. Och så finns ju Jesus där, va. Det sanna evangeliet. De sitter fast i slaveri. De är fångade att varje liksom mässa gå dit och köra det här, va. Det var ju som Israels barn då. Tänkte då, överste prästen som går in en gång om året då. Världens procedurer. Och sen ber han välsignelsen då. Nu är ni förlåta från era synder. Och Herren välsigna er och bevara er och allt det här. Så kunde han ju lika gärna ha sagt. Ja, då kör vi samma resa nästa år, grabbar. Vi hörs igen. Eller? Det var ju meningen att det skulle hålla på. Och då står det att, men Jesus har genom ett offer. En gång för alla. Satt sig på faders högra sida. Det är ett andligt offer som gäller hela tiden, gäller nu. Blodet täcker dig nu. Rättfärdigheten är över dig nu. Ja, men nu kan jag veta det här ordet är dig nära. I din mun, i ditt hjärta. Det är vi förkunnar. Alltså Jesus är ju här, va? Vi behöver inte offra. Vi behöver bara tacka. Vi behöver bara öppna våra hjärtan. Du är medlare, Herre. Du sitter på faderns högra sida. Ska det bli något i mitt liv, Herre, då får du vidröra mig med din sårmärkta hand. Forma mig, Herre. Låt mig dö ner ifrån alla de här andliga reglerna jag varit fångad under. Nu är det frihet, Jesus. Tack och lov. Och jag brukar säga på skeppet där det finns så mycket skadade människor. Vad du än har gjort, finns det alltid en väg tillbaka till Gud och den börjar nu. Genom tro. Offret är redan klart, så man behöver inte hålla på och älta något. Utan bara, tack Jesus du tog för mig. Så enkelt är det egentligen. Det kan ta tag mellan lyssnandet, förståendet och görandet. Om du fattar rätt. Jo, jag såg ju radband, ikoner, helgon och allt möjligt där. Till och med sen när de går och tar mässa så är det ju en brödbit som är portalen då. Och jag undrar om inte, vi har sagt det förut, men undrar om inte det är den ultimata, så att säga, förförelsen som kommer att komma. För vi ser ju hur man pushar hela tiden alla religioner mot ett mål, och det är ju det här eukaristin, mässan, va. Och den liksom Jesus som liksom upphöjs och förvandlas, va. Ni kan ju tänka er om det börjar ske under och tecken med det här. Det blir ju bara fors. Och sen skulle jag bara säga det att du har ju samma kamp med Elia också, va? Elia och Baals profeterna. Samma kamp som vi har att stå inför idag, va? Och när han bygger upp altaret, det står ju för korset. Det står ju för medlaren. Så ropar han till Gud, den levande guden som är medlaren. Herre, svara. Och så faller elden. Vad händer? Det är Herren som är Gud. Ja, det är Herren som är medlaren, ja. Halleluja. Tack och lov att vi får prisa ditt namn. Herre, du är underbar och du hör oss när vi ber. Herre, vi lovar dig och tackar dig för att du är medlare mellan människa och Gud. Du som själv kliv ner och blev en människa, Gud. I Jesu Kristi namn. Amen.